Låt oss gå till Markus 9 kapitel. Den 33 versen. Markus 9:33. Ett litet fragment ur Jesu lärjungaskola. De kom till Kafarnaum. Och när han var hemma igen frågade han dem: vad var det ni talade om på vägen? De teg, för på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den störst. Han satte sig ner, kallade på de 12 och sa: om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. Så tog han ett barn och ställde det framför dem, la armen om det och sa: den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig utan den som har sänt mig. Vem som var den störst? Får vi tro evangelisterna så var detta det käraste samtalsämnet. För det är det som återges flest gånger. Ibland står det att de tvistade vem som var den störst. Nu kommer de hem till Kafarnaum, som det heter numera, och Jesus frågade. Och de tiger visligen, lärjungarna. De visste precis vad han tyckte om detta samtalsämne. De kunde läxan. De visste att det här var inte bra. Men de hade inte förstått den. Och så här blir det ju väldigt lätt när vi talar om för varandra: så ska du göra. Så ska det vara. Säg bara det så blir det så. Eller gör bara så blir det så. Och vi kan lära in automatiska beteenden. Vi kan bli som väldresserade jyckar. Men det är inte liv. Det är inte vi själva. Det är inte ett med mig. Utan här är jag, och sen bit vid sidan av så är nu det här beteendet som förväntas av mig. Och som jag kanske kan lägga på mig som någon sorts kulturfernissa. Men som inte är jag. Och lärjungarna, de kanske gick där ibland och kanske hade önskat mycket oftare att få ta upp detta kära samtalsämne. Men någon gång ibland poppade det upp när man inte kunde låta bli. Därför att det här var inte ett med deras personlighet. Ibland brukar vi säga att det var en huvudets kunskap och inte hjärtats upptäckt. Och hur skulle det kunna bli det om vi inte förstod Jesu person? Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. Alltså som Jesus. Inte bara därför att man sett Jesus utifrån och förstått, jaha, det är så där man gör. Utan därför att jag har lärt känna Jesus. Och förstår att det är helt naturligt att han gör så eftersom han är den han är. Det här, det är ju svårt också för oss. Barnaskapets försteg framför vuxenskap. Oj, vad svårt det är. Om vi går tillbaka till Matteus 11, till den texten vi läste nyss. Låt oss se igen vad där står. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Någonting är dolt för någon och är uppenbarat. uppenbart, tydligt, lättåtkomligt för någon annan. Detta, vad då detta? Jo, vem Gud är. Ingen känner sonen utom fadern. Och ingen känner fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Detta är fördolt för de visa och kloka. Men det är uppenbarat för dem som är som barn. Alltså de visa och kloka, det handlar nu inte om att om man har, låt oss säga, 120 intelligenskvot så är loppet kört. Det är inte det handlar om. Paulus var en jätteintelligent människa säkert. Men du kanske kan ta det så här, att de människor som bara söker instruktion, men som egentligen inte vill låta sin personlighet påverkas, som inte vill låta sig fostras, påverkas, inspireras av en som han aktar som större än han själv. För honom fördöljer sig Gud. Men den som har ett barnasinne, det är alltså en person som inte bara är ute efter svar på frågan, säg mig nu vad jag ska göra. Utan en som är villig att låta sig så att säga inspireras av en annans person. Jag vill lära känna dig Gud. Och ha det som centrum för mitt liv. Då faller alla storhetsdrömmar bort. Därför det hör ihop med vartannat. Den här attityden, säg mig vad jag ska göra så ska jag fixa det. Underförstått. Och när jag har fixat det, då är jag ju stor. Men barnaskapet, det är detta att jag vill lära känna far. Sen får det leda till vad det vill. Jag är inte så förfärligt upptagen av det. Och för dem fungerar det. Medan det däremot inte fungerar för dem som är ute efter fyrkantiga instruktionspaket. Och i hela vår kultur, hela västerlandets fantastiska högteknologiska och högproducerande kultur, den bygger ju på just instruktion istället för identifikation. Vi instruerar om maskiner istället för att identifiera oss med varandra. Det är dyrbarare för oss med instruktion än med identifikation. Följaktligen måste vi också räkna med att den personlighetsförvandling som evangeliet erbjuder, den är mycket fördold för människor i vår kulturkrets. Vi måste alltså räkna med att det behövs i församlingen människor som kan visa ett annat sätt att ta emot sitt eget liv. Det finns ett uttryck här som jag tycker säger en del. Och det är uttrycket blodigt allvar. Ibland träffar man människor som kommer till själavård och som är väldigt spända. De tar allt på blodigt allvar. Man säger, gör så, de går iväg och gör så till 100%. Och det är precis så här, och man accelererar precis efter de instruktioner man får. Man upptäcker ganska snart att hur man än instruerar en sån person så blir det alltid tokigt på något sätt. Tills man upptäcker att det där med att ta allting på det där väldigt blodiga allvaret, det är ett osunt sätt att leva. I barnaskapet finns det lite lek. Har ni sett det? Ungarna lär sig mycket mer om vuxenskap genom att leka vuxna innan de ännu är det. än vad de lär sig genom att plugga tabeller om hur det är att vara vuxen. Och många gånger så tror jag vi har anledning att återkomma till detta att Guds barns frihet är så att säga att Gud sätter in oss i en position där vi får lov att vara lite lekfulla. Ibland tar vi kristendomen på så fruktansvärt blodigt allvar. Oh, nu är man kristen och nu måste vi verkligen se till att göra det och vi måste satsa på detta nu och vi har mål och vi har visioner och vi ska igång och vi ska... Ja. Oh. Efter ett tag är man så trött som man hoppas smälla av. Besviken blir man också med tiden. Man orkar inte långt på det sättet. Och man kommer ofta inte långt. Men om man får ta det på lek. Fantastiskt vad långt det går att komma då. Det är lite hisnande tanke tycker jag själv. Detta att vi får lära känna Gud på lek snarare än på allvar. Och den ska kanske förstås på rätt sätt. Jag menar inte att sudda ut Guds helighet. Men ändå, att Gud som är så oerhört upphöjd, att jag ändå får i min ringa och ofullständiga personlighet få börja att identifiera mig som ett barn med honom för att därigenom mogna till att allt mer bli hans avbild. Det är kopiöst och det är det Gud satsar på. När vi kommer till honom med den attityden så att säga. Så tillförs vi uppenbarelse om vem han är. Då låter han oss allt mer lära känna honom. Och vi kommer därigenom att mogna steg för steg. Men ju mer vi tar det här på blodigt allvar och... Nu gäller det verkligen att det måste vara exakt rätt och vi ska bara göra vad anden lär oss att göra och jag vet inte riktigt om anden har sagt till mig att jag ska borsta tänderna nu eller inte. Jättejobbigt blir det. Och efter ett tag kör man fast. Man kommer inte längre. Därför att man kanske på nytt, så att säga, utifrån en andlig utgångspunkt har instruerat människan om hur hon ska göra. Så här gör man när man ber. Så här gör man när man lovsjunger. Så här gör man när man läser Bibeln. Ja, vi behöver undervisning om allt detta. Men om det får ersätta detta att vi målar bilden av Kristus, då är allt förlorat. För då kommer människan in i ett nytt vuxenskap. Här finns nya prestationer att lägga under sig. Och här finns nya saker som vi måste liksom ta itu med. Istället för att man får komma in i det som är vilan. Gud är sån och sån. Jag tillhör honom. Vi ska titta lite i Apostlagärningarna i det 8:e kapitlet. Börja läsa i fjärde versen. Det som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippus kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde. Ty från många som var besatta for de orena andarna ut under höga rop och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden. Ja, vad gör nu Filippus? Han predikar Kristus. Det är ett mycket intressant uttryck. Han predikar Kristus. Och det är det nytestamentliga budskapet. Det handlar om kungen och inte om människorna. Och när han gör det så är det mer än vad de onda andarna står ut med. De far ut under höga rop. Jag undrar lite privat vad som hade hänt om Filippus hade kommit till huvudstaden i Samaria och förkunnat andeutdrivning för folket där. Eller om han hade predikat tro, eller om han hade predikat helande, eller om han hade predikat församlingsgemenskap, eller om han hade predikat fredsdemonstrationer, eller om han hade predikat vänlighet, eller något annat sånt där. Jag undrar om det hade blivit lika mycket glädje i den staden. Det är ju inte säkert att man kan säga varken det ena eller det andra, men fråga kan man ju alltid göra. Han kommer dit och predikar Kristus. Och då händer det. Plötsligt förstår människorna vad de inte hade förstått förut, nämligen vem Gud är. Och det är den stora upptäckten i våra liv. Ingenting förvandlar våra liv så. Absolut ingenting. Vi tittar i Galaterbrevet i det tredje kapitlet. Ni vet, när Paulus skriver brevet till församlingarna i Galatien så har det varit väldigt bra. Det har varit härlig väckelse och sådär. Men sen har det spårat ur. När Paulus skriver det här brevet så är han egentligen ganska förtvivlad över att det har gått så snett som det har gjort. Tredje kapitlet och första versen. Vilka dårar ni är, ni galater. Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Ni har ju hört det viktiga. Ni har ju hört budskapet. Ni har ju lärt känna den korsfäste. Hur dum får man vara? Vad hade hänt i Galatien? Jo, det hade man börjat frågan, vad ska vi göra? För nu var det omskärelse på gång och nu skulle lagen hållas och nu gällde det att verkligen instruera människor om vad som var rätt och fel och ruta in dem på allt sätt. Och samtidigt berövade man dem barnaskapet, friheten och glädjen och den heliga ande. Vem har lurat er så? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. Vi tittar lite i första Korinthierbrevets första kapitel. Första versen och till och med 25. Ty eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst. En stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. I princip finns det två typer av, vad ska vi säga, vilsegångna budskap. Det ena är det grekerna önskar och det andra är det judarna önskar, står det här. Vi kanske inte ska hänga upp oss för mycket på folk och folkslag. Så var det på Paulus tid. Grekerna söker vishet. Och många gånger så anpassar vi vårt budskap till denna världens tänkesätt. Vi vattnar ur vårt evangelium. En kung som låter sig dödas utan att göra motstånd. Ja, vem kan begripa sig på sånt? Det är egentligen en ganska egendomlig historia. Vi låter det försvinna ut i kulissen. Vi talar istället om vänlighet och vi talar om snällhet och vi talar om kärlek och vi talar om frid och harmoni. Visst, det kan alla ta emot. Det är inte svårt. Förhoppningsvis får vi då fler medlemmar i församlingen. Det är det urvattnade budskapet. Det som till sist är så luddigt och så flummigt att det inte går att skilja från alla andra budskap i denna värld. För alla vet att kärlek är bättre än hat. Det behöver man inte tala om för folk. Det vet vi av oss själva. När man håller på tillräckligt länge med det, då kommer det folk och säger det att det är inte det här vi ska syssla med. Vi ska göra under och tecken. Därför att det är då folk kommer. Det är ingen människa frälst på det där urvattnade, bleksiktiga budskapet. Utan nu ska vi göra under och tecken. Det är då folk kommer. Människor vill ha mirakler. Och nu ska vi lära ut hur man gör mirakler och så ska vi göra mirakler så kommer folk till. Ja. Men Paulus säger, vårt budskap är egentligen varken det ena eller det andra. Visst förkunnar vi om kärlek. Visst händer det underverk. Men vårt budskap är en person. Jesus Kristus. Den korsfäste Kristus. Vem är nu han som kunnat ta ett så drastiskt steg? Och varför behövdes det? Vad ville han med detta han gjorde? Vem är han idag? Hur kan jag leva tillsammans med honom idag? Och vad betyder det för mig att få leva tillsammans med en som har tagit ett så drastiskt steg? Det är vårt budskap. Men om vi ska förkunna det budskapet så måste de människor som tar emot det budskapet förstå att om våra liv går ut på att leva ihop med en som har gjort så där så måste ju våra liv bli likadana. Annars är det ju en konstig gemenskap. Och till det fordras någonting som på gammalt äktkristiskt språk kallas för omvändelse. En omvändelse från detta att jag vill på olika sätt befästa mig själv, bygga upp mitt eget, försvara mitt revir och se mig själv till godo och med vinst. Utan att istället så får jag öppna mig för att låta mig påverkas av hans personlighet. Och den påverkan jag då utsätts för, den kan jag ju inte välja själv. Det blir en påverkan till att leva samma sorts liv som han levde när han vandrade här på jorden. Och då kan vi förstå att det urvattnade budskapet, respektive det här med under och tecken, det går att erbjuda människor utan att de väljer den här omvändelsen. Det urvattnade budskap som handlar om vänlighet och allmänlig kärlek. Ja, det kan alla ta emot. Och om vi istället lockar med mirakler, ja det kan också människor ta emot. Men att locka människor med möjligheten att bli likadan som denne märklige man som låtit sig dödas för andras skull. Och som på något egendomligt sätt nästan framprovocerade detta öde när han gick här på jorden. Att utlova den processen, ja det har kanske inte så stor lockelsekraft för de stora massorna. Men det är det som funkar. Det är vårt budskap. Varje gång vi viker av åt det ena eller det andra hållet för att göra det lättare för oss, så gör vi det alltid svårare för oss. Vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst. En stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. För i detta finns kraften. Den kraft som behövs för människans förvandling. Vi går till Kolosserbrevet ett slag, till det tredje kapitlet. I det tredje kapitlet förmanar Paulus. Där kommer så att säga den själavårdande tillämpningen av hans förkunnelse. Och vi kan ju börja läsa i femte versen. För det gör man ofta. Döda därför det jordiska hos er. Otukt, orenhet, lidelser och onda lustar. Och själviskheten, detta avguderi. Sådant framkallar Guds vrede. Och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. Men nu måste också ni lägga bort allt detta, vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändigheter som kommer ur er mun. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av i den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Jag vet inte vad du tycker, men jag har länge retat mig på den där texten. Jag tyckte det lät så enkelt. Klä av i den gamla människan och klä på i den nya, vet jag. Ungefär som man byter skjorta. Jag har länge tänkt när jag läst den här texten. Käre Paulus, du har alldeles missförstått det här. Det är mycket svårare än vad du påstår. Det här är inte alls så lätt som du säger. Man kan ju hålla på och kämpa med sin häftighet eller sin oförskämdhet eller sin vrede eller vad det nu kan vara, eller sin girighet. Livet ut. Det är inte alls bara som att plocka av sig skjortan. Men den missuppfattningen, den tror jag uppkommer när man börjar läsa mitt i ett brev. Jag menar, om du får brev ifrån moster Sofia i Australien, så börjar du inte läsa mitt i brevet. Utan du börjar läsa från början. För att du vet att om du börjar läsa mitt i brevet, så finns det risk att det står något i början som du måste veta för att kunna begripa mitten och slutet. Och så är det med Paulus brev. Vi är så inställda på att bara läsa ett par verser i taget. Att vi ofta inte ser helheten. Ofta missar vi skogen därför att vi bara tittar på träna. De två första kapitlen ger oss en fantastisk bild här i Kolosserbrevet av Jesu person. Där Paulus verkligen på allt sätt målar ut Kristus. Den unika, den oerhörda. Och han liksom poängterar detta. Att det är vår förtrogenhet med denne Jesus som förvandlar våra liv. Första kapitlet och 28 versen. Honom, det vill säga Kristus, förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Det är för detta jag strävar och kämpar med den kraft som han så mäktigt låter verka i mig. Vad gör nu Paulus? Han förkunnar Kristus. Och han gör det på ett sådant sätt och med en sådan avsikt att det ska föra människor fram till ett tillstånd av fullvuxenhet. Inte den där, vad ska vi säga, oberoende fullvuxenheten som gör att Gud fördöljer sig för oss. Utan han talar om att vara fullvuxen i Kristus. Därför att den handlar inte om att bli instruerad och sedan göra saker för att nå ett mål. Utan det är den identifikation som uppstår när man alltså lär känna Kristus och tar över hans personlighet. Jag antar att jag har rätt många personlighetsdrag gemensamt med min jordiske far som nu är död och hemma hos Herren. Och i den mån som de impulser han gav mig när jag var liten, i den mån som de har fått mogna fram, så kan jag nu säga att jag är på ett vis fullvuxen i honom. Inte därför att jag har läst om hans personlighet i en bok, utan därför att jag har levat ihop med honom. Jag vill stryka under detta. Det är viktigt att ni ser och förstår det här uttrycket i Kristus. I Kristus. Därför så många kristna översätter det här på ett, som jag tror, felaktigt sätt. Vi gör om detta till som kristna. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ja, det finns ingen fördömelse för de kristna, säger vi. Jo, det vet vi allihopa. Det finns massor. Oj, vad mycket fördömelse kristna går och bär på. Det är alldeles kopiöst. Man behöver inte syssla med själavård länge för att upptäcka att det finns hur mycket som helst. Men för den som har lärt känna Kristus finns ingen fördömelse. Den som alltså är förtrogen med honom. Och istället för att hålla på och hjärntvätta sig själv med Romarbrevet 8:1. Nu finns det ingen fördömelse, nu finns det ingen fördömelse, nu finns det ingen fördömelse. Jag ska bara bekänna det, jag ska hålla före på det, jag ska stå på det, jag ska säga det, jag ska ropa det, jag ska sjunga det, jag ska dansa det, jag ska göra allt. Istället för att hålla på det där sättet. Vilket ju alltså är ett sorts falskt vuxenskap. Man släpper alla såna där självvalda ansträngningar. Och så lära känna den i Kristus i vilken ingen fördömelse är. När jag känner honom, då är jag i honom och upptäcker plötsligt, ja men det finns ju ingen fördömelse. Förstår ni den skillnaden? Det är för att det är detta som är evangeliet. Och låt oss nu titta här lite grann i Kolosserbrevet 2. Båda de här kapitlen, första och andra kapitlet, det är ju Kristus i kubik. Men vi tar bara några verser får vi se. 2:6. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Härligt. Lev då i honom. Med rot och grund i honom. Allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Låt ingen lura er till att göra om det här nu igen till en sorts livsåskådning, en sorts filosofi, ett handlingsmönster, en handgreppstabell. Kom ihåg, stryker Paulus under, evangelium är en person och inte en princip. Lev i honom, med rot och grund i honom. Låt allt det som händer i era liv ha sin utgångspunkt i detta att ni känner honom. Och om ni inte gör det, se till att lära känna honom.
För om det bara blir vishetsläror det vi sysslar med, ja, då är vi tillbaka där vi började. Tomma och bedrägliga vishetsläror. För Guds vishet är en person. Han är vår vishet, stod det i första Korinthierbrevet 1. Han är vår vishet. Herren är min starkhet och min lovsång. Det är inte så att Herren upplyser mig om vad som är vishet. Han är min vishet. Det är inte så att Herren, ja, han föder lite lovsång i mig. Han är min lovsång. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Inte detta, jag upplyser er om vägen. Och jag kan låta er veta sanningen och jag ger er livet. Som om detta kunde existera så att säga skilt ifrån hans person i våra liv. Utan allt det där blir vårt när vi lär känna honom. Och då blir han centrum i oss. Här används på många håll i skriften ordet hemlighet. Om vi tittar lite tidigare i Kolosserbrevet 1. 26 versen. 26 och 27. Detta är den hemlighet som har varit fördold i alla tider och släktled, men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet. Kristus finns hos er, eller som det egentligen står, Kristus i er, hoppet om härlighet. Hemligheten, Kristus i er. Och det är en hemlighet, säger Paulus, som har varit fördold i alla tider. Han blickar tillbaka över hela den gammaltestamentliga tiden och tiden under patriarker och Noa och Adam och allt sammans. Här finns en hemlighet. Guds, ska vi säga, finurliga hemlighet när det gäller att så att säga föra sin plan med människan i hamn. Att vi kan bli så förtrogna med honom att han tar sin boning i oss. Ibland möter man människor som önskar bli döpta i den helige ande. Och vi ber gärna för människor som vill bli döpta i den helige ande. Vi lägger händerna på och vi ber Gud. Och som så ofta i sådana sammanhang så ser vi att ibland går det lätt och ibland går det inte alls. Och man undrar, vad är det för skillnad? Du säger ju Gud att du inte har anseende till personen, men nu blir Johansson andedöpt och Svensson, men Nilsson han gick. Och såg ut precis som han alltid har gjort. Varför blir det så? Och jag tror att en viktig sak i detta är kanske att Nilsson inte kände Gud. Att vi blir mer och mer uppfyllda med Guds ande när vi lär känna honom. Därför att då blir han allt i mig. Kristus ska bli allt i alla. Det är det hela mänsklighetens historia går ut på. Det är det mål Gud har satt för sig. Kristus ska bli allt i alla. Nu hur ska det gå till då? Jo, ju mer vi lär känna honom, desto mer blir han allt i oss. Vi har ju någon liten minut kvar så vi kan slå upp lite grann i första kapitlet av Efesierbrevet också.
första kapitlet och 9:e versen. 9 och 10. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus. Allt i himlen och på jord. Guds mål, och Paulus talar, detta är den stora hemligheten. Det är detta som vi, som är Nya testamentets folk, har fått blicka in i. Kärnan, det hela går ut på. Här har vi så att säga den verkliga grejen. Man får uttrycka det lite vanvördigt. Detta är Guds geniala grej. Det hade han tänkt ut redan från början. Syndafallet kommer inte som någon överraskning. Och inget annat på vägen heller. Utan mot detta mål har Gud siktat från början. Och vi är på väg mot det målet. När vi lär känna honom så kommer han allt mer att också bli mer och mer i oss. Jag menar på samma sätt som i ett äktenskap. Ju mer man och hustru lär känna varandra, desto mer smälter de samman. I början så kan man avgränsa deras personligheter från varandra. Men jag menar när man träffar såna här gamla guldbröllopspar eller diamantbröllop eller någonting sånt där, man har levat kanske ibland slitigt och ibland gått ihop i många år. Men där trofastheten fått växa och där öppenheten också fått växa. Så blir det till sist omöjligt att säga vad som är hustrun och vad som är mannen. De blir ett. Och det där anspelar Paulus på i slutet på Efesierbrevet, 5:e kapitlet. Han undervisar om äktenskapet. Och så säger han att mannen ska vara mot hustrun som Kristus är mot församlingen. Alltså ingen makthavare. Ingen tyrann. Ingen förtryckare. Utan en som ger sitt liv för hustrun. Så som Kristus ger sitt liv för församlingen. Vi kan bara läsa 28:e versen. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Det är ingen har någonsin avskytt sin egen kropp utan man ger den näring och skjuter om den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Och på samma sätt som man och hustru fogas samman och får uppleva en livsförvandling genom att lära känna varandra. Så vi är ställda i samma perspektiv gentemot Kristus. Vi lär känna honom och förvandlas därmed till hans avbild. Och detta är så grundläggande för oss som själavårdare. Att vi själva är införsatta i den processen. Vi kan inte ha svar på alla människors frågor. Det är omöjligt. Vi kan inte begripa hur en människas liv kan bli det blir. Vad är det vi har att komma med? Jo, vi kan komma med förtrogenheten med Kristus. För när människan i sina olika livssituationer får se Kristus så ser hon också alltid vägen vidare. Och det finns alltid en mognadsprocess som kan börja i detta.
Det betyder inte att vi inte analyserar människans situation. Men vi gör det för att Kristus ska lysa fram. Egentligen. För att om vi glömmer den detaljen, då sysslar vi med terapi. Låt vara kristen terapi. Men vi sysslar med terapi. Det som är unikt för oss, jag talar inte illa om terapi nu, det som är unikt för oss, det är att vårt trumfkort är detta. Att vi kan analysera en människas situation så att hon lär känna Kristus. Och det innehåller en kraft som inget annat. För han är kärleken, han inte bara har.